Trygghetspodden sponsras av SafeTeam. SafeTeam är ett av Sveriges större säkerhetsföretag. Vi installerar och servar lås, passersystem, larm, kamerabevakning och dörrautomatik. Hör av dig till oss om du vill öka tryggheten i ditt företag, din butik eller bostadsrättsförening. SafeTeam, din partner i säkerhet.
Hej kära lyssnare och trygghetsambassadörer. Sverige har nu skickat in en ansökan om att bli medlemmar i NATO. Och i det här avsnittet kommer du få höra Gunilla Herolf som är forskare i europeisk säkerhetspolitik vid Utrikespolitiska institutet om vad NATO är och vad ett NATO-medlemskap innebär för Sverige. Du kommer även att få höra hur folk ser på Sveriges ansökan. Om man är beredd på att åka till ett annat NATO-land och strida om det skulle bli anfallet. Liksom vad Ryssland nu kan tänkas hitta på.
Kanske det värsta ändå är om de skulle genom det informationskrig som de redan bedriver ta bort det förtroende som man har i Sverige för myndigheterna. Att luckra upp vår demokrati, det skulle vara oerhört skadligt för Sverige. Det är ingenting som ryssarna gör på en eftermiddag, men allting i den vägen att skulle skada Sverige, och det tror jag skulle vara väldigt illa om de lyckades med.
Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden.
Gunilla Herolf, jag är forskare vid Utrikespolitiska institutet och sysslar med Europafrågor.
Vad gör du där och vad har du gjort tidigare?
Jag arbetar där med europeisk säkerhetspolitik, och det är NATO och det är EU. Och jag har också specialiserat mig ganska mycket på de tre stora länderna, Frankrike, Storbritannien och Tyskland, de tre stora länderna i Europa alltså. De ingick i min doktorsavhandling, och det området har jag sysslat med i många år, sedan 90-talet definitivt. Jag har arbetat också på Stockholms fredsforskningsinstitut, SIPRI. Jag har arbetat väldigt mycket ute i Europa i projekt som där man har deltagit från en rad olika länder.
Och idag ska vi prata om NATO i det här avsnittet. Och hur kommer det sig att du är här och pratar om just NATO nu?
Därför att jag har sysslat med NATO under flera decennier. I och med att man sysslar med europeisk säkerhetspolitik, då innebär det att NATO kommer in där som en av de stora aktörerna. Och det gör också EU, som har en kortare historia som säkerhetsaktör, men också en mycket viktig sådan.
Nu har Sverige alltså lämnat in en ansökan till NATO. Först, för att få en liten överblick vad NATO är, kan du kort berätta om NATOs ursprung och historien fram till idag?
NATO bildades 1949 i april, och det är en viktig sak att nämna, därför att i april 1949 då pågick det en utsvältning, skulle man kunna kalla det, av Berlin. Ryssland ville blockera Berlin från att få mat för att därmed kunna ta kontroll över hela stan. Dessutom året innan hade man förvandlat den tjeckoslovakiska ska man säga, demokratin till en kommunistisk diktatur. Och allt det här oroade naturligtvis västmakterna, och därför bestämde de sig för att de måste förena sig i en organisation, och det blev NATO. Så NATO från början hade enbart en uppgift kan man säga, och det var försvaret av NATO-territoriet. Sen hände det andra saker under NATOs långa levnad, att det blev en mycket bättre relation med Ryssland från 1989 och så vidare. Ryssland ville till och med gå med i NATO under den perioden, men bestämde sig för att ändå inte göra det. Då sysslar man framförallt med krishantering. Man var i Balkan till exempel, och där var Sverige som krishanterare under NATO. Och sen kom de andra tiderna tillbaka igen med Putin. Och nu är hela intresset inom NATO på just hur ska vi kunna klara vårt eget territorium, och den stora viktiga paragrafen där som betyder att ett land som är med i NATO kan påräkna de andra ländernas stöd.
Precis, och det ska vi återkomma till här om en liten stund. Men det är alltså så att nu har NATO blivit lite grann vad det var under kalla kriget när det var NATO mot Warszawapakten, kan man säga så?
Ja, det kan man faktiskt säga. Det är inte Warszawapakten utan det är Ryssland, men i väldigt hög grad så är det just de här frågorna om kommer Ryssland att attackera oss och hur ska vi då försvara oss?
Och hur fungerar NATO idag?
NATO fungerar som en organisation av 30 medlemsländer och det tycker jag var en bra fråga, därför att det är inte så man oftast ser på NATO. Man ser på det som en organisation som är en enhet och som bestämmer, men det är de 30 medlemsländerna som bestämmer och de bestämmer med enighet. Så man kan alltså lägga in sitt veto om man tycker att det kommer ett förslag som är dåligt. På ett område kan man inte lägga in sitt veto och det är artikel 5. Den artikeln säger att om ett medlemsland blir angripet så är det likvärdigt med ett angrepp på alla medlemsländerna. Det betyder inte att alla ska ta fram alla sina militära styrkor och åka till det landet och försvara det. Utan det kan vara på olika sätt och det egna landet har också en stor möjlighet att bestämma. Men det låter det här som om man kunde göra vad som helst, men så är det inte, utan man planerar försvaret av Europa ständigt inom NATO. Så man vet ungefär vad de olika länderna är beredda att göra och vad de kan göra.
Trygghetspodden har pratat med folk på stan och så här säger några av dem om hur de ser på Sveriges NATO-ansökan.
Riley Sollerud.
Vad tänker du om att Sverige har skickat in en NATO-ansökan?
Jag vet inte. Det känns lite oklart vad som kan hända. Men det blir lite från båda hållen att vi kanske blir på ett sätt säkrare från Ryssland, men också kanske lite mer att vi tar ställning mot Ryssland.
Gun.
Vad tänker du om att Sverige har skickat in en ansökan till NATO nu?
Ja, jag tror att det är bra nu. Förut tyckte jag inte det, men efter den 24 februari så tycker jag det.
Joakim, jag tycker det är skit. Jag tycker inte att Sverige... Jag tycker att Sverige ska hålla sig utanför konflikter, tycker jag.
Anders, jag tycker det är jättebra. De ska ha gjort det för... Jag hade gjort det för 6 veckor sedan, men det är jättebra att de gör det nu.
Varför är det bra?
Ja, det finns inga alternativ. Det vill vi vara i det här världsläget, så är det ju jättebra. Jag förstår inte varför det har dröjt så lång tid, men det är bra. Bättre sent än aldrig.
För Sverige har ju ändå varit alliansfria här i 200 år och vi har klarat oss från 2 världskrig och så vidare och så vidare. Tycker du fortfarande?
Det är bara mygel. Jag är ganska besviken på hur det gick till under andra världskriget. Vi hjälpte ju Tyskland till exempel med Malmö, så det där är bara bullshit. Vilket de på... Jag har en intervju på en expert på FOA, heter det väl, om det är FOI. Och han sa att det där med neutraliteten, det är bara bullshit. Det är ointressant. Och det, jag tycker det är jättebra.
Alexander.
Hur ser du på att Sverige har skickat in en ansökan till NATO nu?
Jag tycker att det är jättemärkligt. Det tycker jag. Jag förstår inte varför och... Nej, jag fattar inte alls.
Ja, jag heter Jack Lindberg. Alltså jag tycker det är så här bra och dåligt, för man har ju så här skydd av NATO, men ändå så känns det så här som Ryssland kanske blir så här, inte tycker om det liksom. De har ju sagt att de inte vill att man inte ska gå med i NATO liksom.
Ska vi i Sverige bry oss om vad Ryssland tycker?
Alltså egentligen inte, men det känns ju så här lite läskigt på ett sätt.
Ja. Jag heter Marcus Michelsson. Ja, men det känns väl ganska tryggt i alla fall liksom, att man har en hel allians bakom sig liksom. Gör och så, skulle jag väl ändå påstå. Men ja, det har väl sina för- och nackdelar liksom.
Vad är nackdelarna och vad är fördelarna?
Ja, men fördelarna, det är ju att vi blir skyddade om ryssen kommer liksom. Men nackdelarna, det är ju att vi måste kriga om det blir så liksom. Vi får som sagt med en allians liksom. Men man ska ju dra sin egen vikt liksom. Ska man.
Sara Eriksson.
Hur ser du på NATO?
Och jag är lite kluven där faktiskt. Kan väl tycka att det är bra men ändå inte.
Vad är för respektive nackdelarna tycker du?
Fördelen är väl, ja, man vet ju aldrig med Ryssland. De verkar inte så friska. Sen så, alltså nackdelen är väl mer att jag tänker på liksom att ja, unga pojkar som ska göra lumpen kanske skickas ut i krig istället för att ja, springa omkring här och i skogarna.
Isak Borgström. Jag tycker det är väldigt bra för det ökar säkerheten i Sverige och för länderna omkring. Och oavsett om något händer, även till typ Finland eller Norge, då finns ju Sverige där som hjälper till och får extra hjälp från de andra NATO-länderna.
Tror du att de andra NATO-länderna kommer hjälpa till om Sverige skulle bli angripet?
Ja, jag hoppas det. De flesta länderna verkar vara väldigt på det, i alla fall så här Estland, Lettland. Så att jag tror Sverige kommer få hjälp om något händer.
Det var så lite blandade reaktioner här. Hur ser du på att Sverige nu har ansökt om NATO-medlemskap?
Jag är nöjd med det. Jag tycker att det var ett bra beslut. Jag har förut tyckt att alliansfriheten passade Sverige väldigt väl. Framförallt under det kalla kriget. Den gjorde att vi inte hade en lång gräns där NATO och Sovjetunionen som det var då möttes. Utan det blev en avspänning i norr som jag tyckte var bra. Jag tyckte också att det var bra under 90-talet när Ryssland var en god granne. Sen händer det andra saker och nu kan jag inte se att alliansfriheten har någon riktig uppgift i Europa, utan nu när vi har en person som med alla medel inklusive militära vill erövra andra länder i Europa, då måste vi förena oss på ett annat sätt.
Och det är alltså Putin?
Det är alltså Putin som är den personen, absolut.
Hur kommer ett NATO-medlemskap att påverka svenskarnas trygghet?
Jag tror att de flesta kommer att uppleva att vi blir tryggare därför att vi vet det vi inte visste förut, nämligen att om vi blir angripna så kommer det hjälp. Vi har ju under många år haft en situation när vi har försökt få stöd från andra länder, att de skulle lova oss att händer det någonting så skulle de komma. Men något sånt stöd är svårt att få. Det är inom en allians man kan få den typen av stöd, inte annars. Nu när vi förhoppningsvis kommer in i NATO, då kommer vi att känna den tryggheten. Men det finns andra saker också. Det kommer att bli mycket lättare att samarbeta med de nordiska länderna. Och det tror jag också kommer att vara en del av vår trygghet. Att vi tillsammans kommer att ha ett väldigt stort ansvar för det nordiska området.
För nu när vi inte har varit medlemmar i NATO och Finland har inte heller varit det, så har det ju varit att Finland och Sverige har närmat sig varandra mer och mer säkerhetspolitiskt. Men nu när både Sverige och Finland går med i NATO, kommer vi att också komma närmare då Norge och Danmark, menar du?
Ja, det är precis det jag menar. NATO kan planera på ett annat sätt försvaret för de nordiska länderna när man inte behöver tänka på att vi måste gå runt Sverige för att vi kan inte utgå från att vi får gå över Sverige. Det går inte, Sverige är ett självständigt land. Nu planerar vi det hela tillsammans och det kommer att bli mycket lättare. Vi har försökt att planera tillsammans tidigare också, men det har skett i vissa begränsade områden och det har inte varit alls lika lätt som det kommer att bli.
För Sverige och Finland har ju till exempel gemensamma inköp av vapen och så. Kommer det att bli samma sak då med Danmark och Norge, att vi kommer att kunna göra så här nordiska inköp där kanske också Island medverkar?
Sådana inköp kan ske, men det behöver inte ske, utan det finns en stor frihet för enskilda länder att fortsätta att agera på det viset. Vi får se.
Men blir det lättare när alla nordiska länder är NATO-medlemmar?
Väldigt mycket kommer att bli lättare när alla är medlemmar. Men det viktigaste är att de vapen vi har är, och det sätt vi har att agera är interoperabelt. Vi har till exempel olika flygplan. Det kommer inte att vara något större problem. Så det behöver inte vara samma vapen. Det viktigaste är att vi har planerat tillsammans och vi har övat tillsammans. Det pågår en övning nu ute i Östersjön med Finland, USA och Sverige. Och sådana övningar är väldigt viktiga. Vi ska kunna ha samma kommandospråk. Vi ska veta hur det andra landet agerar i olika situationer. Och det där måste övas och övas. Det är det som är det viktigaste.
Sverige har ju varit alliansfritt i 200 år, men efter att kriget i Ukraina startade så har det svängt inom Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, och ansökningsprocessen har sedan gått väldigt snabbt. Hur ser du på att det har gått så här snabbt?
Det är klart, jag håller med alla som säger att det har gått för snabbt. Det gör det. Det hade varit mycket bättre om vi hade kunnat prata om det här under en lång period, och kunskapen om vad NATO är hade naturligtvis blivit mycket större under den tiden. Problemet är att vi har inte den tiden, och det är ju framförallt Finland som har agerat fort, därför att de känner att som situationen ser ut nu så måste man handla snabbt. För Sverige har det blivit så att man ser att Finland agerar, man vet att Finland kommer att gå in i NATO, och då vet vi att om Sverige skulle stå ensamt i Östersjön utan vår närmaste samarbetspartner och utan några garantier från USA eller något annat land, då skulle vår situation vara väldigt dålig. Så det är inte så att Finland knuffar oss, men det finska agerandet har haft stor inverkan på det svenska.
Att Finland då har varit så snabba och att opinionen där har svängt så snabbt. För att Ukraina, det var ju en del av det före detta Sovjetunionen, och Finland var förvisso en del av det stora ryska kejsardömet. Men det finns ju ändå liksom andra historiska skillnader mellan Finland och före detta Sovjetrepubliker då. Mm. Fanns det och finns det ett direkt hot mot Finland från Ryssland?
Jag tror inte det. Men det är klart att när Ryssland säger att man vill återskapa det stora rike som det en gång var, så måste det kännas lite obehagligt. Jag tror att någonting som påverkar Finland väldigt mycket, det är Finlands historia. Liksom de svenska 200 åren av fred påverkar oss att känna oss trygga. Vi är också trygga därför att vi har Finland mellan oss och Ryssland, och vi har ingen gräns till Ryssland. Finland har precis motsatsen. De har haft tre stora krig på de senaste 100 åren. De har haft vänskaps- och samarbets- och biståndsavtalet med Ryssland som har gjort att Ryssland har kunnat bestämma en hel del av finsk politik. Så Finland har bara haft i princip 25 år av total självständighet, och de vet genom sin historia att det kan hända förfärliga saker väldigt plötsligt. Det är inte konstigt att de är så snabba.
Nu var du inne på det här att vi har påverkats mycket av hur Finland agerar, men att det då ändå har gått så här snabbt i svensk politik. Alltså, finns det någonting som politikerna vet som vi inte vet, alltså i form av underrättelse och information om vad Ryssland skulle kunna tänkas göra eller liknande?
Det kan man aldrig utesluta. Jag vet ingenting hemligt. Det vet man inte som forskare. Men jag tror inte att det är på det viset. Därför att jag tror att när man tittar på Ryssland, då tittar man på vad har Ryssland kapacitet att göra. Och det är det som är det viktiga. Inte vad de säger eller tänker, utan kapaciteten avgör väldigt mycket. Sen om de kommer att göra någonting eller inte göra någonting, det vet man inte, men man måste utgå från att de kan göra det värsta tänkbara. Nu tror inte jag att Ryssland alls tänker sig att anfalla vare sig Sverige eller Finland. Inte som hämnd för att vi går in i NATO, men däremot så kommer de säkert att ge oss små tjuvnyp med cyberattacker, inte allt för stora, för då blir det så mycket så att NATO-länder kommer att hjälpa oss. Men en del, vi kanske tappar elförsörjningen under en vecka. Vi kanske inte kan använda våra kreditkort under en vecka och så vidare. Det är allt det här som man har varnat Sverige för under de senaste månaderna. Att vi måste vara lite, vi måste planera och se till att vi klarar oss själva, vi som är vuxna.
Ja, just det ska vi också återkomma till, hur hotet ser ut mot Sverige här nu under ansökningstiden och till vi har blivit fullvärdiga medlemmar. Men nu ska vi höra om hur några medborgare ser på det här med att det har gått så snabbt med ansökningen till NATO.
Joakim, jag tycker det är skrämmande faktiskt. Jag tänker Sverige är ett demokratiskt land, och jag tycker att Sveriges befolkning borde ha mer att säga till om i den här stora frågan.
Borde det ha varit en folkomröstning, tycker du?
Självklart.
Vad tänker du om att Socialdemokraterna har, som är i regeringsställning, har svängt så snabbt från att säga nej till att nu säga ja och till och med har skickat in den här ansökan?
Det är också skrämmande liksom. Man vet liksom inte vart partierna står längre liksom, och vad de står för och hur snabbt det kan vända.
Alexander,
varför tror du att politikerna har fattat det här beslutet och att det har vänt så snabbt från ett nej till ett ja då? Om man tittar på Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna.
Jag vet inte om det är att de känner sig hotade av Putin och Ryssland då. Eller, ja, jag vet inte vad det är faktiskt. Ingen har.
Sara Eriksson. Det har jag väl inte egentligen funderat så mycket på, för det har ju varit prat om det i så många år fast det inte har kommit så långt. Så jag har tänkt att förr eller senare så går vi väl med. Fast ja, det är klart det tog den veckan, men det känns som det gick väldigt snabbt.
Borde svenska folket ha fått mer att säga till om? Borde det till exempel ha varit en folkomröstning?
Ja, alltså vi har ju röstat i allting annat, så det borde det väl ha varit. Nu känns det mer som att ja, alla partier har ju varit med om sitt liksom, så där, men det känns mer som det är Socialdemokraterna som har tagit beslutet och nu kör vi. Så att...
Anders, vad tänker du om att Socialdemokraterna har svängt så snabbt i den här frågan?
Ja, även den blinde höna hittar rätt till slut. Typ.
Så. Vad tänker du om att processen då har gått så fort?
Ah, jag tycker det har gått för långsamt, men allt är relativt. Alltså, det har ju varit krig nu i 6 veckor, eller vad det nu är. Och ja, det är about time.
Ja, det var några röster. Och det här är ju en stor förändring. Hur kommer ett NATO-medlemskap att påverka svensk säkerhetspolitik?
Det kommer att påverka säkerhetspolitiken i det avseendet att vi gör mycket mer tillsammans med andra länder. Som jag sa förut, vi kommer att göra mer tillsammans med de nordiska länderna därför att det kan ske inom en NATO-ram. Men vi kommer att göra mer tillsammans med alla de andra 30 länderna då, förutom Finland och Sverige. Och det kommer att påverka oss. Vi kommer att ta oss in i diskussioner som vi inte har varit med om förut. Vi får reda på en hel del hemliga saker. Men framförallt vi kommer att få ett annat perspektiv. Till exempel de baltiska länderna som nu är väldigt nöjda med att vi har ansökt om NATO-medlemskap. De ligger ju väldigt nära oss. Och deras geografiska situation gör att de är mycket mer sårbara än vad många andra länder är. Och det innebär då att om vi gör någonting tillsammans med NATO nu för att förbättra situationen, vilket vi mycket sannolikt kommer att göra, så kommer vi troligen att, precis som Danmark och Norge, vara med om luftövervakningen och skicka ett antal 100 soldater till de baltiska länderna bara för att ha dem där som en trygghet. Och möjligen till några andra länder också. Det är det normala som NATO-länderna gör för att kunna uppfånga hot i förväg, göra de länder som ligger nära gränsen tryggare och så vidare.
Vilka soldater är det då från Sverige som skulle kunna skickas till Baltikum eller till andra länder? Alltså är det yrkesmilitärer eller värnpliktiga?
Det är yrkesmilitärer. Värnpliktiga skickas inte ut på sådana uppgifter.
Det här med hemligheter då, vilken typ av hemligheter kan det vara som vi kommer att få reda på som vi inte har fått reda på när vi inte var NATO-medlemmar?
Det är en svår fråga som du förstår eftersom vi inte vet vilka hemligheter vi inte får reda på. Men det är klart att NATOs planering ingår ju i det. Hur tänker NATO kring det ena och det andra hotet och hur tänker man sig att man kan möta det ena och det andra hotet? Det är den typen som jag kan fundera på. Men mer än så vet inte jag.
För nu handlar det väldigt mycket om Ryssland. Men som lyssnarna kunde höra också i serien Det nya kalla kriget så finns det också en annan stor spelare i världen. Det är Kina. Och Kina har också ambitionen att bli mäktigare över hela världen. Alltså även då i Nordeuropa, inte minst uppe i Norra ishavet och som också kan påverka oss i norra Sverige. Hur ser man på den biten i NATO, liksom hotet från Kina?
Kina nämndes inte i NATOs tidigare strategiska koncept från 2010. Och det har man sett under den här perioden som en jättestor svaghet. Nu kommer man att ta ett nytt strategiskt koncept i slutet av juni och där kommer Kina att spela en väldigt stor roll. NATO vill inte kalla Kina för motståndare, men det är ett orosmoment. Kina spelar ofta inte med samma regler som vi. Man håller sig inte till avtal på det sätt som man gör normalt i Europa. Man har gjort stora brott mot mänskliga rättigheter, framförallt mot uigurerna och så vidare. Och Kina är också väldigt aktivt i Europa. Det är också ett stort orosmoment. Man kommer in i olika länder, man investerar i de länderna. Ofta innebär det att de länder som man kommer till tar upp stora lån. Och sen kan det bli väldigt svårt att betala tillbaka de lånen. De avtal man har med Kina är inte fördelaktiga. Det där är ett stort faromoment. Kina köper upp hamnar och bygger järnvägar och så vidare för att få ut sina varor. Och det är en sak, men just det här att de också får kontroll över politiken i vissa länder kan övertyga de länderna om att rösta mot det som är bäst för NATO eller EU. För det här gäller ju EU lika mycket som NATO. Så att Kina är ett orosmoment.
Och i den här serien, Det nya kalla kriget, så var det flera av de medverkande som menar att vi är på väg in i ett nytt kallt krig med tre aktörer, då NATO, Ryssland och Kina. Delar du den bilden och vad betyder det i så fall för Sverige att vi nu blir en del av det här som NATO-medlemmar?
Ja, jag delar den synen. Det är mycket troligt att det kan bli så. Det är oroväckande att Kina och Ryssland kommer så väl överens just nu. Och där finns det ju en förhoppning att det otroligt grova och aggressiva ryska beteendet ska få kineserna att dra tillbaka sina sympatier i varje fall. Men det har vi inte sett ännu. Om Sverige blir en del av det, Sverige är redan en del av det skulle jag säga. Sverige till exempel har tagit avstånd från Huawei, att ha det i Sverige, därför att man ser det som farligt för försvaret av Sverige helt enkelt, därför att man tror att det kan användas i sådana syften att ta upp information som vi inte vill ska komma ut. Så att det är ett orosmoment. Samtidigt så vill man inte bränna några broar till Kina heller. De har inte betett sig likadant som Ryssland och man hoppas bara att de inte kommer att göra det. Och samtidigt då så ser vi ju Taiwan som är väldigt oroliga för sin framtid. Så att kan vi hindra relationen till Kina att bli lika dålig som relationen av goda skäl är till USA, så tror jag att man skulle vara väldigt nöjd med det.
Det här kanske kan kännas långt bort, men USA har ju någon form av avtal med Taiwan att om Taiwan blir anfallet av Kina så ska USA hjälpa till. Som NATO-medlemmar, kommer vi då att behöva skicka svenska soldater för att kämpa i Taiwan?
Nej, det ingår inte i de förpliktelser man tar på sig som en NATO-medlem. Det finns mycket som enskilda NATO-länder gör. Och saker som Sverige inte alls alltid tycker om, men det behöver vi inte ha någonting med att göra. Vi kan ta ett exempel, det var när USA invaderade Irak 2003 och det var inte inom NATO. Och det var också så att USA naturligtvis hade önskat sig en större koalition, men den blev inte så stor. Det var Storbritannien, det var Danmark, ett antal andra också, men det var inte de stora länderna, Tyskland och Frankrike, och det var inte Norge heller. Så att just den typen av agerande, det faller helt utanför NATO.
Du har varit inne på det här med artikel 5 som är ett av grundfundamenten i NATO. Ja. Och du var inne lite grann på vad det betyder också, men vad kommer det betyda för oss i Sverige?
Ja, det är den allra förnämsta artikeln för de flesta länder som går in, att känna sig säkra på att man får det försvar man behöver om man blir angripet. Att det är Man vet inte exakt vilka länder som kommer att hjälpa oss, men vi vet att de stora länderna kommer att göra det, därför att de kommer ju själva att känna att, nej, dels därför att de är förpliktade att göra det naturligtvis, men därför att de också, när ett land blir angripet, så är det ju ett hot mot de andra länderna i Europa också. Man kan inte tänka sig att Frankrike säger, aj då, nu blev Sverige angripet, men det behöver inte vi bry oss om. Det behöver de, därför att då har hela det europeiska freden raserats. Och tyvärr är det ju så för Ukraina att det är bara de länder som är medlemmar av NATO. Det är inte andra länder. Man kan hjälpa andra länder, men förpliktelsen gäller inte andra länder.
För Ukraina var ju också på väg in i NATO, precis som Sverige nu, även om det kanske finns skillnader. Och vilka är då skillnaderna? För att Ukraina har inte fått direkt militärt stöd, även om de har fått mycket hjälp med vapen och så. Men vad är skillnaden mellan Ukraina och Sverige och Finland här?
Ja, skillnaden är naturligtvis att vi har lämnat vår ansökan och vi har fått signaler att man vill ha oss i NATO från väldigt många håll. Ukraina fick en inbjudan att börja planera för medlemskap 2008. Det var väldigt olyckligt att det skedde, för att det var vid en tidpunkt när alla visste att det skulle ta oerhört lång tid för Ukraina och Georgien, som fick samma inbjudan, att komma in i NATO. Det var alltså ett löfte som inte var så mycket värt. Det var George W. Bush som var oerhört angelägen att få detta av ren sympati för Ukraina. Som man naturligtvis får förstå. Men de andra NATO-medlemmarna var väldigt kritiska och sa att det här kommer inte att gå bra när man slänger ut trådar så här som ger förhoppningar som inte kan infrias. Sen dess har det ju inte hänt så mycket, utan Ukraina är ju ett land som har varit under hot och som dessutom anfölls 2014. Och NATO tar ju inte in länder som inte är stabila. Det är ju det som man nu kommer att titta på när det gäller Finland och Sverige. Men man behöver inte titta så mycket in, eftersom man känner Sverige och Finland väl. Så att det kan verka lite orättvist, men NATO vill inte importera stora problem. Och ett jättestort problem skulle ju vara att ta in Ukraina, som på många punkter inte fyller de krav. Men naturligtvis hoppas man i Ukraina, precis som man också hoppas på EU-medlemskap. Och det är samma sak med EU. Skillnaden där, det är att EU kan agera på ett annat sätt. Man har NATO handlar om försvar, EU handlar om väldigt mycket mer. Så att EU kommer att göra väldigt mycket för Ukraina, men tyvärr, EU kommer inte att kunna ta in Ukraina väldigt snabbt. Därför att det finns fasta regler över vilka kriterier som de måste möta. Och det där är oerhört noggrant nedskrivet, att de måste klara det ena och det andra och det tredje. Korruption till exempel är en viktig sak som många länder inte klarar.
För en sak som det har diskuterats en hel del om, det är det här med att om Ryssland nu skulle göra någonting mot Finland och gå över gränsen till exempel och inleda en mindre militär konflikt, skulle Finland ändå då kunna gå in som medlemmar i NATO? För att då låter det som att det ändå är lite grann samma situation, liksom att då är ju Finland inte i fred.
Om det kommer ett sånt anfall mot Finland nu, då kommer NATO-länder, inte NATO som organisation, men NATO-länder att agera. För då vet vi att det är ett direkt svar på att man går in i NATO. Men om vi ser att Finland hade en pågående konflikt om ett gränsområde, och en sån sak har faktiskt inträffat med Estland, som hade en pågående konflikt kring sjön Peipus. Innan man kom med i NATO och EU, då gjorde man ett fredsavtal med Ryssland, och det var man tvungen att göra. Man tyckte ju att det var orättvist, men det var nödvändigt för att få komma in i både NATO och EU. Så sådana saker händer.
Det finns ju också en artikel 4. Vad innebär den?
det är konsultation. Och det är någonting som gör länder lite tryggare kanske. Jag skulle tro det. När man är i en pågående, kanske inte direkt konflikt, men man har olika åsikter, man känner sig lite obehaglig till mods, man tänker att det här kan komma att bli något mycket värre. Då tar man kontakt med NATO för att få råd.
Och hur ofta används den?
Jag vet att den har använts några gånger, men inte särskilt ofta.
Och den här stora då, artikel 5, har den använts någon gång?
Ja, den har använts när USA angreps av terrorister år 2001. Vad som hände då, det var att USA bad de andra länderna i NATO att kunna ersätta amerikanska övervakningsplan som fanns i Europa, så att de planen kunde tas tillbaka till USA för att övervaka amerikanskt territorium betydligt bättre, så att man fick ett heltäckande försvar där. Sen vet jag att det kom en del regler som gällde terrorism också, men det var mer på det juridiska området. Det är ju väldigt speciellt när det stora landet angrips. Det var ju inte riktigt det som man trodde skulle ske, men så blev det.
Vi ska höra hur folk ser på det här med att åka till andra länder och strida.
Marcus Michelsson.
Skulle du kunna tänka att åka till ett annat NATO-land och kriga om det blir anfallet?
Ja, jo, om man är med i leken får man ju leken tåla liksom. Det är väl lite så jag känner, är det väl. Men ja, det skulle jag väl göra om jag blev påtvingad till det liksom. Skulle jag väl.
Sara Eriksson.
Skulle du kunna tänka dig att åka till ett annat NATO-land och kriga om de vart anfallna?
Nej. Absolut inte.
Varför inte då?
Nej, för att jag tycker väl inte heller att krig löser någonting. Utan det är väl bättre att försöka komma överens om någonting annat.
Isak Borgström.
Kommer du att göra värnplikten?
Det är jag osäker på. Men om jag blir kallad till att göra det, då gör jag väl det. Men annars vet jag inte.
Om du har gjort värnplikten och ett annat NATO-land skulle bli angripet, skulle du då kunna tänka dig åka till det landet och kriga?
Ja, om jag var med i militären, då skulle jag hjälpa till. Ja.
Riley Sollerud.
Om du skulle behöva åka till ett annat land och strida, skulle du vilja göra det?
Nej, det är nog inget jag skulle vilja göra. Men hade jag behövt göra det så hade jag gjort det.
Alexander.
Har du gjort värnplikten?
Nej, det har jag inte gjort. Nu önskar jag mig att man hade gjort det.
Skulle du kunna tänka dig att åka till ett annat NATO-land om det skulle bli anfallet när Sverige har blivit medlem i NATO?
Absolut inte. Nej. Absolut inte. Jag tycker varje land ska sköta sina egna konflikter. Nu bor inte jag i Sverige själv då, men om det nu var så att jag skulle bo här och vi skulle vara tvungna att skicka trupper till ett NATO-land som blir anfallet, så tycker jag inte att det skulle göra. Men det är ju ett av villkoren till att vara med i NATO, så där har man nog inte så mycket att säga till om.
Men om Ryssland anfaller Sverige, skulle du vilja att andra länder kom och hjälpte oss då?
Ja, men då är det ju på lika villkor. Då hoppas jag att Sverige skickar trupper till de som blir anfallna och att de NATO-länderna kommer och hjälper oss om vi blir anfallna, såklart.
För att det är det som är med artikel 5 i NATO, att just att alla ska hjälpa till om det är ett land som blir anfallet. Men du vill själv låta som ha hjälp om Sverige blir anfallet, men du vill inte åka iväg till ett annat land och hjälpa till. Hur funkar det?
Ja, den logiken är ju inte den bästa kanske. Men jag personligen skulle inte vilja kriga. Så. Absolut inte. Men som jag sa också, att om vi går med i NATO, då får man ju också ställa upp på det. Helt, alltså 100%. Liksom. Det går inte att vara hälften inne och hälften ute. Liksom.
Du har varit inne på det här, men behöver svenskar åka till ett annat land och strida om det skulle bli anfallet? Och i så fall i vilken utsträckning?
Det vet vi inte riktigt. Det beror helt på vilket scenario vi ser framför oss. Det kan bli så om ett land blir anfallet. Men igen, precis som jag sa förut, om det blir ett krig i Europa, då ser man det i Sverige som att det här är någonting som hotar oss också. Till exempel om det blir ett anfall mot de baltiska länderna, då har man alltid i Sverige och bland annat genom solidaritetsdeklarationen som är unilateral, det är Sverige som har kommit på den, så tänker man sig att då åker man dit och hjälper till militärt. Det är naturligt därför att det finns inga enstaka krig mot ett enskilt land. Om någon, vi ser Ryssland, bestämmer sig för att attackera ett europeiskt land, då är det ett stort krig på gång. Det är inte ett enskilt krig mot Sverige eller mot Frankrike eller Turkiet eller något sånt, utan det är stort krig på gång, och då är det naturligt att alla måste göra sitt bästa. Men var de gör det och hur de gör det, det är lite osäkert. Om vi tänker oss att Sverige skulle bli anfallet, då är det inte så säkert att någon skulle tycka att det var en jättebra idé att Portugal ställde upp med sina stridskrafter. De kanske istället skulle använda dem med att förstärka i Medelhavet och Atlanten. Så det är ungefär så man planerar inom NATO.
Så om vi ponerar då att Finland eller Baltikum skulle bli anfallet i ett större anfall från Ryssland, vilka skulle då åka iväg från Sverige? Alltså är det alla, är det värnpliktiga, är det yrkesmilitärer, är det alla som gjort lumpen någon gång, eller hur är det?
Det är framförallt alla yrkesmilitärer, och de värnpliktiga kommer inte i fråga i sådana saker. Och för övrigt så vet jag faktiskt inte, men naturligtvis så bidrar vi med alla de olika vapenslagen om det gäller ett land i vårt närhet också.
Nu verkar det inte som att Turkiet vill att Sverige ska gå med i NATO, och inte Finland heller. Vad beror det här på kort, och hur tror du att det här kommer att sluta?
Jag tror att det kommer att sluta med att Turkiet får någonting av någon. Riktigt vem det är som Turkiet vill ha någonting av, det är jag osäker på. Först tänker man ju sig naturligtvis att det ska vara någonting från Sverige, men det kan vara möjligheten att slippa sanktioner från USA till exempel, att få köpa någonting som man inte har fått köpa på grund av de sanktioner som har riktats mot Turkiet. Det är väldigt osäkert i det här tidiga skedet att veta exakt vad det är. Men att man säger att man anklagar Sverige för olika saker, det är ju naturligtvis därför att man måste paketera det på det viset att det är Sverige och Finland naturligtvis som vi inte vill ska komma in. Men det kan vara helt andra saker som man är ute efter. Som vi ser till exempel i den kroatiska presidenten. Han vill ju ändra vallagarna i Bosnien. Så att det kan bli någonting helt oväntat som vi ser kan vara lösningen på det här. Men jag tror att det kommer att bli en lösning. Det är så oerhört många, och framförallt USA, som är bestämda på att det här måste lösas, och det kommer att ske.
Vad händer om det inte löses då, om Turkiet lämnar in sitt veto och vi inte blir medlemmar?
Ja, då blir vi inte medlemmar. Då får vi vara alliansfria. Det finns ingen hjälp i en sån situation. Går det inte genom att alla röstar för oss, då kommer vi inte in.
Nu är det ju den här tiden då, från att vi har lämnat in ansökan till så att vi blir fullvärdiga medlemmar. Och du var inne på det här med cyberhotet. Vilken ser du som den största risken inom det här, och vilken typ av cyberangrepp kan vi i så fall inrikta oss på?
Alltså jag tror att ryssarna gärna vill komma med någon överraskning. Så att det inte blir någonting som jag tänker i första hand på och alla andra. Men jag tror ändå att en attack mot bankernas nätverk skulle ju få väldigt stor effekt. Jag kan tänka mig överhuvudtaget sånt som har med kommunikationer i Sverige, el som är oerhört viktigt att vi har. Det skulle ju påverka hela landet, så att de sakerna skulle jag gissa kan mycket väl komma. Sen kan det hända värre saker också, men det tror jag faktiskt inte. Finland fick ju reda på att de inte längre skulle få elleveranser från Ryssland, och vi är mindre beroende av Ryssland än Finland. Vi har ingen el från Ryssland till exempel. Så att just detta kan de inte göra. Men vad de naturligtvis också kommer att göra, som vi kanske nästan inte kommer att märka, det att flyga in över svensk luftrum, att gå in över territorialgränsen med båtar och så vidare. Det gör de ju då och då annars också, och det är ju inte det värsta, men det kommer de säkert. Och en våldsam retorik. kanske det värsta ändå är om de skulle genom det informationskrig som de redan bedriver ta bort det förtroende som man har i Sverige för myndigheterna. Att luckra upp vår demokrati, det skulle vara oerhört skadligt för Sverige. Det är ingenting som ryssarna gör på en eftermiddag, men allting i den vägen skulle skada Sverige, och det tror jag skulle vara väldigt illa om de lyckades med.
Hur kan vi skydda oss mot det här?
Att vara vaksamma. Att inte tro på saker. Att kolla vad det är för källor vi tittar på nätet. De är skickliga. Ja, överhuvudtaget att när någonting låter väldigt märkligt så är det troligen inte sant. Då kanske man ska kolla med några andra också. Ja, det är sådana saker.
Och mot cyberattackerna?
Då får vi hoppas att myndigheterna har gjort väldigt mycket i förväg. Och de är ju väldigt medvetna om det också, så att de kommer att göra sitt bästa. Men förbereda oss själva genom att ha vatten, mat, tändstickor, ljus och annat hemma. Det ska vi klara av.
Gun.
För nu kan det ju ta en lång tid här innan ansökan blir godkänd att Sverige i så fall blir fullvärdig medlem av NATO. Och först då egentligen så blir vi skyddade av artikel 5 i NATO. Och under den tiden kan ju vad som helst hända. Vad tänker du om det?
Ja, det är oroligt. Att man vet ju aldrig. Det är inte lätt det här. Så jag vet inte vad man ska säga. Man får hoppas på det bästa. Men som sagt, man vet ju aldrig vad den där galningen ställer till.
Vad tror du att Putin kommer hitta på nu?
Ja, en massa cyberattacker och sånt där. Det tror jag ju säkert. Men, ja.
Hur förbereder du dig på att eventuellt kommer cyberattacker mot Sverige?
Nej, jag kan inte göra så mycket tror jag.
Anders, vad tror du att Ryssland och Putin kommer hitta på nu?
Han är ju körd, det är bara en tidsfråga. Men det har han inte fattat själv, men alla andra har ju fattat det. Han har ju inga vänner, så att, ja, möjligtvis Kina då. Indien möjligtvis, så att vem ska leka med honom? Ja, Erdogan möjligtvis då. Men.
För innan och under kriget mot Ukraina så har det genomförts en rad cyberattacker och Ryssland har hotat både Finland och Sverige. Hur ser du på risken för att man kommer att genomföra cyberattacker mot Sverige och Finland nu?
Ja, det är väl... Det har väl alltid förekommit, men det kommer säkert öka. Men det är bara att man får se till upp det. Jag uppdaterar min dator och router, den kollar jag. Jag kollar mina uppdateringar på datorn en gång varje dag. Och det borde alla göra, även företag. Företag är jättedåliga på många på sin säkerhet och det borde de ju lära sig. Det är ju jätteviktigt att prioritera det. Jag har själv jobbat i IT-branschen för övrigt. Back in the days.
Isak Borgström.
Vad tror du kommer hända nu? För det är ganska lång tid från att ansökan har skickats in till att Sverige kan bli fullvärdiga medlemmar. Vad tror du kommer hända under den här tiden?
Alltså inte så mycket kommer hända till så här Sverige i alla fall. Det kanske är ökad risk i Ukraina och mot Finland eftersom ansökan. Men i Sverige kommer det vara väldigt lugnt tror jag och att allt kommer gå bra.
För Ryssland genomförde ju mycket cyberattacker mot Ukraina både inför och under kriget. Mm. Och de har även hotat både Finland och Sverige med att de ska göra någon form av som de kallar militärtekniska åtgärder. Mm. Hur ser du på risken att Ryssland genomför cyberattacker mot Sverige?
Mot Sverige så tror jag det är väldigt osannolikt eftersom att vi inte satt oss i en sån, så här, en sån situation. Så att vi inte gjort något så stort att Ryssland skulle vilja göra något mot Sverige. Så jag tror chansen är rätt så låg att det händer mot Sverige.
Har du förberett dig på något vis om det skulle komma cyberattacker mot Sverige?
Nej, det har jag faktiskt inte. Inget alls cyberattack alls. Nej.
Vad tror du händer om det ändå skulle bli en stor cyberattack mot Sverige då?
Det skulle bli väldigt jobbigt för all trafik, alla tågsystem och allting stängs av. Alltså i och för sig det är inte så stort problem för vuxna, men för ungdomar tror jag det tycker det är jobbigt för de har ingen internet som funkar. Deras elektronik funkar inte, det blir svårt att kommunicera med folk. Det drar tillbaka Sverige ett par år i tiden.
Jack Lindberg.
Vad tror du att Ryssland kan göra nu då?
Alltså, de kan ju bli så här, alltså inte tycka om det här och så här attackera, men jag tror inte det kommer hända för att om man är så här NATO så kommer de så hjälpa till då.
Litar du på att NATO ställer upp om Sverige skulle bli anfallet, även fast vi inte än har blivit fullvärdiga medlemmar?
Nej, alltså jag är inte helt säker på det faktiskt. Jag tror inte de kommer hjälpa till, liksom, men kanske.
Vad ska vi göra då om de inte hjälper till?
Ja, man får väl så här hålla emot. Lite som Ukraina, jag vet inte riktigt.
Alexander.
Om Ryssland skulle anfalla Sverige, litar du på att vi skulle få hjälp då från andra NATO-länder?
I dagens läge, nej.
Men när, om vi har blivit fullvärdiga medlemmar?
Ja, då måste de väl. För att stå upp för det de säger. Så är det ju. För det har de ju sagt att om Ryssland går in i Polen nu så kommer de använda full kraft för att hjälpa Polen. Problemet med det är ju att då har vi ju tredje världskriget. Liksom. Det är ju... Ja, då är det ju kärnvapenkrig egentligen. Och då finns det nog inte nog den här delen av världen kvar.
Det finns ju interna motsättningar inom NATO och det är ju som du sa förut, det är 30 länder och de har olika intressen. Vilka är de största risken för motsättningar internt inom NATO?
Jag skulle säga att det har alltid funnits motsättningar inom NATO, därför att nu var det ju inte 30 länder från början, men det var ett ansenligt antal. Det finns alltid olika intressen hos länder och de bryter sig. Det ser vi i NATO, vi ser det framförallt i Medelhavet mellan Turkiet och Grekland. Men vi ser det ibland mellan Frankrike och Italien också. Och det är någonting som man hanterar på samma sätt som EU hanterar det. Det vore bättre om vi inte hade de där motsättningarna, men så är det. FN, alla stora organisationer måste på något vis hantera motsättningarna mellan olika medlemsländer. För NATO så ser man det som väldigt trist att det har blivit på det här viset. Och framförallt så när Frankrike förklarade att NATO var hjärndött, så var det ju ingen höjdpunkt direkt. Men det där tog man på allvar, och det är också en av de punkterna man tar upp nu i det nya strategiska konceptet. Hur ska vi kunna agera bättre ihop? Och när man ser också sen, jag följde Medelhavsutvecklingen nu de senaste åren, Turkiet och Grekland har då varit väldigt irriterade på varandra på grund av att det har kommit fyndigheter av gas och olja i områden som är omstridda. Frankrike har tagit Greklands och Cyperns då också parti. Men där har man kunnat sortera ut en del i NATO, så man har diskuterat det här i ett NATO-sammanhang. Och då har det faktiskt hänt att NATO säger att i det här fallet, en viss incident, så var det Frankrike som var den felande parten. Och det är naturligtvis inte så önskvärt från Frankrikes sida, men det finns en möjlighet inom NATO att ta hand om problem.
Så till sist, är det det som kommer att vara framtiden för NATO, att man försöker enas bättre?
Det är väl en av de saker som NATO är oerhört angelägna om, precis som EU för övrigt. Man vill kunna vara starkare genom att vara eniga.
Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på trygghetspodden.se.